Hej och välkomna till avsnitt 233 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, och med dig.
Kjell heter jag och är präst. Idag befinner vi oss verkligen i dödens närhet, kan man
ja,
säga.
Ja, det kan man verkligen se. Vart är vi, Kjell?
Vi är i ett begravningskapell, framför allt. Det är inte bara begravningar här. Det förekommer också dop och vigslar och ibland musikgudstjänster och så. Men framförallt är det
begravningar. Det måste vara till 80% av vad det används till huset.
Så är det, och den invigde, som jag minns rätt, 1969, och då var det som ett begravningskapell.
Det har du helt rätt i, för i förra året så firade vi 50 år under alla helgorna och hade en
just
speciell
det.
Gudstjänst
så det.
Och så.
Så det stämmer. Ja, men då hade jag rätt där. Så ja. 69. Och det är som sagt, det är väldigt, och det är också så här att krematoriet är ju i källaren här.
En trappa under oss så står ugnarna, så att säga.
Och då är det klart att det kanske inte är så här att jag vill ha jävla min vigsel på övervåningen från vid krematoriet. Så att, därför blir det väl så att de flesta.
Men det är det inte så att det är kapellet som vi sitter ju inte i kapellet, för då kan man ju tänka, varför inte en annan akustik? Vi sitter ju i något sånt lite samtalsrum kanske, man
möter, precis, eller väntrum eller vad det nu är för.
Ja, det ser verkligen ut som ett väntrum. Inte så inspirerande faktiskt. Nej, men kapellet i fråga är väl så att det är väldigt poppis för borgerliga.
Om jag minns rätt så är det måndagar om man borgerliga förrättningar, för jag vet det inte.
Men, kapellet är verkligen ett kapell. Ja. Kan vi ta en bild och lägga ut. Ja, det ser ut som ett kapell. Ja. Men det är ganska så avskalat. Så det är ju...
Och man kan skruva bort korset på altaret. Ja. Så att det går bra att ha borgerliga.
Precis. Precis, och anledningen till att vi sitter här idag, det är ju ganska ointressant för lyssnare, men vi drar det i alla fall, vi kommer komma in på det lite mer. Men idag har vi haft en sån här storsamling, och där all personal samlas. Och eftersom vi är mitt i denna pandemi, som jag hoppas nu vi kanske ser lite slutet på, så har vi delat upp det så att på tre olika ställen, för att vi är så många. Så här var ett av ställena. Så jag har suttit här hela dagen och inspirerats på olika sätt. Men det jag ville landa i, det är väldigt otroligt vackert i kapellet. För hela långsidan är bara glasad.
Och utanför det fönstret så är det skog.
Skog,
alltså. Sen är att det råkar bara vara 100 meter till väg. Det ser man inte. Det kommer ekorrar och hoppar omkring där. Och det har till och med kommit rådjur och gått förbi.
Ja.
Så att,
och då kom det en sån stavgångsgubbe.
En stavgångsgubbe, just det.
Och då fick han allas blickar på sig också.
Ja, jag tycker att det är lite trevligare med ekorrar än stavgångsgubbar. Men absolut, det är liv i alla fall utanför.
Nej, så att det var liv i stavgångsgubben.
Säga att i vilket väder som helst är det här ett väldigt fint begravningskapell. Och det är, även när det är vinter och mörkt, för då finns det fina ljusstakar man kan tända, och så har man då snö kanske eventuellt utanför. Ja. Nej, det är ett väldigt fint kapell, det tycker jag också. Modernt då, med tanke på dess invigningsår, förhållandevis modernt. Men
precis, för det är det jag tänkte glida över till idag. För vi pratar om någonting. Varje församling i Svenska kyrkan har en församlingsinstruktion som ett styrdokument som man har i företag också. Hit ska vi, det här är vår målsättning, med mer större penseldrag, så att säga. Och då den som drog presentationen, för nu är den klar och då ska det gå via biskopen som har satt sin namnteckning. Vad vill jag landa? Jo, där då gjordes en historisk analys eller så, att kyrkan, inte alltså kyrkan där du tjänstgör, den har ju stått sen, det har varit en viktig kyrklig vass i medeltiden. Och det kan man bli lite svindlande, tycker jag. Så här, wow, det är ju faktiskt, det är skitlänge.
Det är
lång tid i perspektiv.
Jag brukar ju ta fram som ett, när folk frågar hur gammal är kyrkan och hur länge har den stått här och så, så brukar jag säga att Gustav Vasa har varit i den här kyrkan, fast inte levande utan i död form, så att säga. Nämligen när man körde likfärden med honom mot Uppsala, så stannade man till och övernattade i just den kyrkan. Och det finns en, lite lustigt, men det finns en sån plakett på väggen där det står att Gustav Vasas likfärd stannade till där det och det året. Och det är också en lite hisnande tanke, så att i den här kyrkan har faktiskt Gustav Vasas kista stått.
Och det här med kistfärd, eller vad du använder för ord,
likfärd
att det tog ju lite tid då.
Ja, just det.
Alltså man var tvungen att övernatta på fler ställen innan man var framme.
Ja.
Och stoppar vi in en kista i din bil så är vi i Uppsala på 45 minuter. Ja. Med lite trafik.
Ja.
Så det har hänt lite.
Jag har inte behövt övernatta i kyrkan.
Nej, det nej, inte
tillsammans med en likkista och 30 jäknar eller vad det står för någonting på den där plaketten.
Hur är du, Kjell, mår du?
Jag mår ganska bra. Jag har ont i ryggen. Det har jag för det mesta nu för tiden. Bortsett från det som mår bra. Nu har jag ju färdiga med pilleravdelningen på min sida.
Ja, vad har hänt sen sist? Speciellt?
Ja, det har varit så lugnt. Jag konstaterade det idag i samtal med en kollega. Att just den här tiden nu, när det här råder som vi helst inte ska nämna så mycket.
Min
namn, men som du redan har varit inne på. Mm. Så har man ju inte så mycket att göra. Vi var ju inne lite på det också, tror jag, i förra avsnittet av podden. Att min största arbetsuppgift just nu är att begrava folk. Det är det jag gör. Mm. Det är så. Och jag ringer folk inför begravning. I vissa undantagsfall träffar jag folk inför begravning. Jag kontaktar musiker inför begravning. Jag håller begravning. Och inte någonting annat nästan.
Mm.
Väldigt lite annat. Vi hade konfirmander i somras. Jag har haft ett fåtal dop. Och det är första gången jag hade dop sen i april, tror jag.
Mm.
Så det är väldigt mycket det faktiskt. Det är vad jag gör, och det är liksom så ser dagarna ut nu, och jag tänker så här att det är lite själsdödande, och jag hoppas att det inte kommer att fortsätta så här i all evighet. För att då kommer jag nog att gå under, åtminstone invärtes. Och det för mig lite grann in på det som vi hade gjort idag på storsamling. Vi hade ju en föreläsare.
Ja.
Eller ville du kanske vill berätta något om din vecka först? Du kanske har råkat ut för någon propp eller något där.
Nej, det blir bättre. Mina krämpor blir bättre, det går åt rätt håll.
Ja.
Det kanske jag kommer in på sen. Nej, men ta det här nu.
Vi hade en läkare som var föreläsare.
Ja.
Och han pratade om mycket olika saker, att ett bra liv behöver inte vara bekvämt.
Nej.
Jag tror att det hette ungefär så, rubriken.
Mm.
Det jag fascineras av lite grann där var hans sätt att säga att vi är vana att se att antingen är man frisk eller så är man sjuk.
Ja.
Och däremellan finns inget liksom.
Det
är verkligen två diken, man är frisk eller man är sjuk.
Och när man förlåt,
ja, nej,
och när man identifierar sig som frisk, då är det bristen på sjukdom.
Ja, han sa han ju använde uttrycket osjuk.
Ja, ja.
Ja, han sa att hur mår du? Ja, jag mår bra. Jag är osjuk och därför mår jag bra liksom. Det vill säga man har ingen fysisk åkomma.
Nej.
Därför så mår man
idag
bra.
Idag har jag inte ont i ryggen, magen, vad det nu brukar vara. Därför är jag frisk idag.
Och att det är ett, som jag uppfattar det, som ett föråldrat synsätt på något vis.
Ja, för då är det ju inte bra. Det är bara att just nu är det inte obra.
Nej,
det är någon
precis,
form av mellanland där som är... Det var väldigt intressant
och
att
få
ut
upp
ett läkarperspektiv.
Precis, för han tog upp just det här med problemen då när man kommer till sjukvården och mår jättedåligt. Jag har ont i nacken eller jag har ont i vad man nu har ont. Magen.
Mm.
Och så kommer man dit och sjukvården gör undersökning. Läkaren gör undersökning. Nej, men du har inget fel. Liksom. Då blir både läkaren och patienten egentligen missnöjda.
Ja.
För att kommer man till läkaren, då ska man bli botad från det man har problem med. Men läkaren kan inte alltid identifiera en fysisk sjukdom. Det finns inte alltid... Alltså, våra åkommor beror inte alltid på psykiska saker liksom. Jo, det de kan göra ibland,
ja, inte men
på
inte fysiska
saker.
Men de kan inte det som är psykisk obalans kan ta sig, eller det vet vi, tar sig fysiska uttryck, och då söker man vanlig läkarvård, men man kan inte hjälpa. Och han berättade också, läkaren, att jag vet inte, jag tror att det var, jag tyckte han sa 70% av alla anmälningar som kommer in till läkare beror på det här att man kommer som patient och söker, och läkaren får byta roll och bli lärare istället
för
att
visa
att så här förhåller sig du lever inte bra i övrigt, du är för mycket i det eller vad det nu är.
Och
de anmälningar kommer in, och det tycker jag är intressant, och där som jag tyckte att vi ska ta vara på som kyrka mycket, att alltså, vi har inte, läkarkåren har inte tid eller kompetens Och nej, kyrkan det. Har kompetens att samtala och reda men och till viss del tiden så att säga. Så att där fanns det en uppgift. Sen var det någonting som skrämde mig mycket i hans föredrag som tyvärr inte var så förvånande att unga människor idag för det handlade mycket om att ha det bekvämt. Det är inte samma sak som att ha det bra.
Nej, just det.
Och att vi i mycket större utsträckning idag är rädda för att ha det obekvämt. Både fysiskt och mentalt.
Ja, just det. Ja,
och
precis.
Att vara fler som kanske inte sökt den här utbildningen. Och att det är fler som blir kvar på sitt jobb som man inte trivs med för att det är en trygghet i en fast anställning. Men man själsligt dödande. Och att då att unga liksom hade väldigt svårt att ta sig an det obekväma.
Just det.
Och där tänker jag så här, där är vi nog en fara ibland att det blir även från vårt håll ett körlande. Alltså att men fortsätter du att vara i det strunta i det obekväma, men vi kanske skulle vara mer ta tag i och hjälpa dem att det här är det här, eller att de inte blir kvar i bekväma, att vi hjälper dem att möta det obekväma.
Ja.
Och jag har ett bra exempel i somras när vi hade den här alternativa konfirmandläsningen då jag så hade ju vi faktiskt ett parti precis här där vi är nu där vi mötte begravningsbyrå och en personalen från kyrkogården som visade det så är det först en begravning till. Och sen hur det går till hela förfarandet på kyrkogården.
Just det.
Och hur man kommer i jord och sådär. Där vi vet att många tyckte inför det att det skulle att det kändes obekvämt. För att döden är obekväm. Kanske känner en genuin rädsla inför kyrkogården. Men efteråt, vi tvingade dem till att göra detta. Men under väldigt trygga förhållanden. Så att man fick växa och känna kanske lite mer rustad att gå på en begravning. Lite mer rustad att prata om döden.
Just det
kan vara lika rädd, men att så och då fått så växa liksom.
För vi har ju gjort i många år, i nästan alla år som du och jag har jobbat ihop, så har vi ju haft ett moment inför konfirmandläger där en begravningsbyrå har kommit och berättat. Och då vet jag att de första åren så berättade vi aldrig för konfirmanderna vad de skulle få vara med om.
Nej.
För vi sa just att då blir de kanske avskräckta innan så här. Rätt eller fel, jag vet inte. Det kanske var fel, men så var det i alla fall.
Så gjorde vi, och för att vi visste också att det här, vi kommer att ta hand om det här paketet.
Ja, just det, för det blev ju aldrig, det var ju aldrig någon som blev skrämd när man väl kom.
Men hade de vetat innan hade de kanske blivit det. Och då kanske å andra sidan det hade varit en ännu större vinning att ha genomfört det.
Så kan man säga, absolut. Ja, nej, för just det här med att det är inte alltid, man kan inte alltid ha det bekvämt, och jag tror också att det stämmer säkerligen det här med att yngre människor gärna har, och vi äldre också, men många yngre. Nej, det är för jobbigt. Och han sa ju också där att vi klarar enorma påfrestningar om vi sen får återhämta oss efteråt.
Ja, visst.
Och det är väl det som kan fallera ibland lite grann när man gör. Om man hela tiden stressar på och att man inte sen får tid för återhämtning, då blir det besvärligt.
Precis.
Det jag däremot var lite liksom, fundersam över i hans föreläsning som var intressant, det var ju att Han sa att ska vi ha en bra dag idag? Ska vi ha en bra timme? De flesta av er vill ju att det ska bli en bra timme. Men då menar han på då, för nu kan inte jag citera för jag kan inte ha kommit ihåg ordagrant, men poängen som jag förstod det var det att det är viktigt att man går in med en positiv anda i allt man ska göra, och om man har bestämt sig för att det här ska bli en bra dag så kan det också bli det liksom. Eller rättare sagt, om man har bestämt sig att det inte ska bli en bra dag så blir det heller ingen bra dag. Och det tror jag inte är så kontroversiellt, det kan jag tycka också. Men om man säger, jag kommer inte ihåg nu exakt som sagt formuleringen, men att man måste liksom lägga in sitt eget, nu är det helt och hållet min formulering, lägga in sitt eget kapital liksom i allt, i sitt jobb till exempel. Om man ska ha det bra på jobbet. Om man gör det, om man anstränger sig själv och känner att nu ska det här bli en bra dag, jag ska trivas med mina arbetskamrater, jag ska trivas med mina arbetsuppgifter, så kan man också nå dit. Och där tänker jag att för mig så är det en väldig förenkling. Dels för att det inte alltid rent praktiskt funkar så. Nej. Men också därför att väldigt få av oss för att någon som sa att man är sin egen lyckasmed. För det första är jag alltid liksom misstänksam när man säger att det är ditt val om du mår bra eller dåligt. Mm. För det är skitsnack. Så är det inte. Man kan välja i viss mån, men man kan inte välja helt och hållet. Men när vi jobbar eller är i sammanhang där vi är många människor, så är det ju väldigt sällan som en människa är en ö. Alltså jag kan inte, nej, även om jag har bestämt mig för att jag kommer in så här, idag ska jag trivas, jag ska verkligen trivas, jag ska inte bli arg på någonting. Och så kommer någon annan som inte alls har bestämt sig för det. Eller bara det att man har det, vi har alla överordnade över oss, och vi kan inte bestämma att men det här, jag går in i det här positivt och jag gör det här för det här tycker jag är kul, det här ska jag göra. Men jag har ju också mina uppgifter, jag har mina chefer som såklart som jag måste följa liksom, och de regler som gäller på arbetsplatser och i andra sammanhang. Det är inte så lätt att bara jag är, nej, är positiv, nej, och går in med rätt anda, nej, så blir det bra. Så enkelt är det, nej, ju liksom inte. Varken i kyrkan eller någon annanstans.
Det är ofta så här att det blir lite förenklat, och det är också här, han hade ju också en tjock bok med sig som man kunde köpa, och där är säkert mycket mer texten utlagd en timme än vad en timme är liksom. Man hinner så mycket man gör, man får ju förenkla enkla saker. Det jag uppskattade var just ingången att han var läkare och liksom det, vad händer i hjärnan om vi inte utmanar oss mentalt, och vad händer, det vet jag ändå ganska bra koll på, vad händer med kroppen om vi inte utmanar oss någonstans? Ja, men då blir ju musklerna förslappade och du får inte, återbyggs inte och så vidare. Men att även det gäller mentala, och jag tänker i en arbetssituation så skulle man ju oftare, jag undertecknat, behöva säga, men vet du, det här gör inte gott för mig. Alltså tålmodet, men ofta så går man ju där bara suckar, ja, men vi kör på då.
Ja, för det
för mig i längden inte så, men i nuet så är det bekvämare för mig att slippa konfrontera dig, Kjell. Varför gör du så här? Men i längden så blir det självstödande. Mm. Så hade jag tagit och investerat 2 timmar, men nu sätter vi oss ner och så pratar vi om det obekväma vi har i podden. Ja. Nej, men och så är det ju världen, så har vi båda vuxit kanske. Ja. Så där tänker jag att man kan göra mycket på en arbetsplats som inte görs. Man, någon gammal, du knyter näven i fickan och så går man vidare. Liksom. Mm.
Ja, för det var ju en grej, det var som ett exempel han gav dig. Och så man möter en annan människa och så säger, men hej, vad länge sedan det var vi sågs, hur mår du? Och då svarar han så här, jag står väl ut.
Frun lagar god mat.
Min fru lagar god mat. Jag går i pension snart. Ja, så gör det om 11 år.
Ja.
Så. Så att det,
och det där känner man igen.
Ja, absolut. Ja. Men det är svårare att göra något åt än vad man kan tro i ett sånt här sammanhang. Ja, men, ja visst, jag ska aldrig mer resonera så. Sen blir det ju inte så i alla fall. För att jag har själv gått och stått ut liksom, både på mitt arbete och i annat. Liksom. Så det är inte så enkelt som att bara... Och han tog något exempel också om någon australiensare eller vad det var som hade någon kollega till honom som sa att ni svenskar är så konstiga, ni har fasta anställningar, ni frivilligt sätter er fast i anställningar. Så här. Jag ser inte det onda i det, så att säga. Men visst, absolut. När man har för länge sedan tappat lusten till sitt arbete till exempel då, men ändå jobbar kvar därför att det är bara 15 år till pensionen.
Ja, då har det blivit bekvämt.
Och
destruktivt.
Och destruktivt. Ja. Mm. Självstödande verkligen. Och man gör inte ett bra jobb såklart. Det gör vi ju ingen av oss om vi inte. Man kan ha, alltså det finns ju säkerligen i din roll, din tjänst och absolut i min egen, det vet jag, moment som jag inte tycker är så himla kul att göra.
Absolut.
Det finns saker som det här skulle jag helst slippa. Ja. Sen gör jag det i alla fall, men jag tror ju att det är skillnad på de saker som just nu inte får göra, men som jag normalt gör, som jag tycker att det här är roligt. Det här är kul, det här, då tror jag att det syns på mig.
Men,
och att jag då gör ett bättre jobb, en bättre insats.
Men när man har gjort det där så är ju tillfredsställelsen större än om du, när du har satt ihop en predikan till en veckomässa, som är för dig väldigt enkelt. Alltså så här, i förra veckan så var jag och några av cheferna väg och arbetade med budgetplan för nästa år och verksamhetsplan.
Mm. Alltså, det är jättesexigt.
Och när jag nu är det nytt för att vi gjorde det tillsammans. Mm. Och jag kunde känna sig inför det här. Nej, hela min kropp säger det här är så obekvämt för att vi går mot en framtid som är dystrare rent ekonomiskt. Det var ju budget vi tittade på. Och sen är det sån här, det ska vara ord och så. Men när vi var klara efter alla dessa timmar så kände jag ju en väldig tillfredsställelse att rev av det där plåster och gjorde det obekvämt. Det är det jag menar. Att när jag väl tagit mig mod att nu tar jag det här jobbiga samtalet. Och det var inte så jobbigt som jag hade föreställt mig. För jag hade ju målat på väggen.
Ja,
och det vart inte. Utan det vart okej. Okay, och det ger ju mig bättre än om... När jag har lett ett vanligt veckomöte. Så det finns ju verkligen någonting. Att när du gör någonting obekvämt så händer ju någonting med dig.
För det bästa och i det bästa fall.
Ja. Det är inte alltid så.
För jag kan ju också känna att vissa, jag vill inte sitta här och outa något speciellt, men vissa moment i min tjänst är jag väldigt obekväm inför, och sen genomför jag dem och är ganska obekväm, och sen efteråt så känner jag mig, vad obekväm jag är och vad dåligt jag gjorde. Men sen ibland, annars kan det vara annorlunda, såklart, naturligtvis, jag är helt med på din linje där, men det är lite svårare är det i alla fall. För att jag kan, och då kan jag göra, om jag gör en temagudstjänst som handlar om galenskaparna, så har jag, det är lättare för mig att göra än det, men det är också 10,000 gånger roligare, så att efter den så är jag fortfarande
det kan också vara roligt och ska jag liksom, jag kan vara väldigt nervös om jag ska ha ett föredrag som jag ändå tycker är roligt, och då är ju tillfredsställningen enorm efteråt och har varit rolig
precis,
men ändå känner jag tog jag på med det, men nej, men jag håller med, jag kan faktiskt ge ett exempel. Det var ett par år sedan vi jag kommer inte ihåg, men vi växlade på julaftonsgudstjänsten. Alltså då brukar vi ha där jag jobbade då tidigare, där du är. Så på första liksom är det sånt levande julspel. Och då har jag hand om dramadelen och leder det. Så har jag växlat varannat år.
Mm.
Och liksom gudstjänst två, då är det med sådana dockor.
Så
bygger man upp... vad är det man bygger upp? Betlehem eller julen, och så dockor och så där. Och om någon är anledning så kunde den kollegan som skulle, kunde inte då, det var någonting. Så att jag åkte på den. Dessutom med en präst som inte hade gjort det, utan det var ett radapar, en pedagog och en präst som gjorde det fantastiskt. Så nu var det jag och en annan präst. Det var inte du i fallet, utan nej. Och då kände jag så här, nej, det här är inte bra. Och andra sa också, det där kommer du inte göra bra. Och jag gjorde inte speciellt bra. Och kände efteråt, nej, det här var inte bra. Nej, så jag håller helt med att så kan det ju vara. Men jag tänker att generellt så skulle vi må bra att ta de här obekväma sakerna lite snabbare. Alltså inte skjuta på det. Det hjälper ju ofta inte, för till slut får du ta. Hur många gånger, du var ju säkert inte så när du studerar, men jag, hur många gånger har jag inte skickat in 23:50 dagen innan det ska vara inlämning? Och det hjälper ju inte att skjuta fram det där obekväma.
Nej, så är det ju.
Utan göra det. Men jag tänker, du gjorde ju någonting väldigt modigt för en, ja, det är väl närmare kanske 20 år sedan, när du bestämde dig ändå i vuxen ålder med barn att nu ska jag lämna min trygghet i att arbeta och börja plugga. Det måste ju varit någonting som var glädjefyllt, för att du kände det här, nu har jag mitt kall, nu ska jag göra det här. Men
det är väl lite utanför bekvämlighetszonen
och ta det i den livssituationen du hade.
Ett exempel. Visst. Jo, men så var det ju. Så var det ju. Och där var jag ju, jag brukar säga det, att jag har ju inte ångrat ett ögonblick att jag bytte bana, så att säga.
Precis, för du hade, men det hade kunnat varit så, inte att du, men att du kände dig för bekväm och orolig inför den här nya ekonomiska prövningen under studieåret. Och varit kvar i hemtjänsten som du var innan och trivdes för liv så, men du, det var ju det här som kallade dig.
Ja, just det. Det var nog så här att jag gjorde det. Jag har, som du säger, jag hade trivs jättebra i hemtjänsten med väldigt mycket saker. De sista åren där så var det väldigt motigt, så att säga. Då var det lite grann som att antingen gör det här eller så går jag under. Liksom. Så att antingen så byter jag bana eller så går jag under inuti, som jag sa lite också. Så det, därför var det nog, men visst, absolut. Det är klart man, ja, okej, nu ska jag dra på mig studieskulder med två, vi har två små barn,
ja, precis.
Som liksom är beroende av...
Jo, precis, för då hade ju du kunnat varit en... Nu drar jag stor, nu blir det utsatt här. Men vad är den här tankeleken? Nu har det gått, ingen aning, 18 år senare så hade du varit kvar där.
Ja.
Och varit helt självstöd och då svarat när du möter din gamla skolkompis. Men jag säger, ja, det är bra, jag har bara... Hur många år du nu har kvar till pension. Ja, ja. Så, och det tar vi oss igenom.
Så skulle, ja visst, absolut. Ja. Så kan det ju ha varit. Det var ju under en period i mitt arbetsliv, inte allt för långt bort, så var det ju så här att jag mådde dåligt på jobbet.
Ja.
Och där var det lite grann så att jag kände mig besviken och lurad på många sätt och så här. Och då var det också så här att jag tänkte, okej. Okay, Nu bestämmer jag att nu gör jag bara det jag absolut måste.
Ja.
För jag tänker inte lägga in ett extra kol, eller inte någonting extra, göra något extra utöver. Fråga folk mig om någonting så ska jag inte göra något extra. Jag ska inte ta på mig extra grejer och så här. Och det går ju ett tag. Men sen är det ju så att det är en ohållbar situation i längden att gå. Om jag skulle fortsatt så ända fram till min pensionering, då hade jag ju... Jag vet inte, dött i förtid kanske. Eller åtminstone inuti varit ett hål bara så. Så där var det tvunget. Något måste hända. Mm. Liksom.
Mm.
Men det är klart att den slutsatsen drog jag.
Mm.
Man kan ju välja att dra en annan slutsats också. Jag kunde ju ha sagt, ja men det funkar ju. Jag går dit. Det är inte så att jag mår illa.
Nej.
Och jag får min lön och jag gör mitt jobb på, alltså de uppgifter jag har sköter jag enligt önskemål så att säga, men jag gör det inte med kärlek och glädje och jag gör det inte något extra, det lyser inte ögonen på mig när jag gör det, så
det gjorde det inte under den tiden
som
det ska göra på dig. Så att det, och där kan den här australiensiska professorn ha någon sanning i att det kan vara en förbannelse med en fast anställning. För att, ja men jag vet ju, jag har så många tjänstår. Jag åker inte om det blir nedskärningar. Men byter jag så är jag sist in för vi har ett sånt system.
Mm.
Så. Men du, vad tror du nu då? Om vi liksom ändå kopplar på det. För nu står ju vi i en fas i kyrkan där vi, vad är det vi har som catchphrase just nu? Gradvis ska öppna upp, det är inte gradvis, det är något annat ord som används, spelar roll, men att vi successivt säkert och tryggt ska öppna mer och mer, och det ser vi på våra höstar nu, att ja, men det blir gudstjänst stor utsträckning, vi kommer ha olika grupper som kan mötas säkert och tryggt och sådär.
Mm.
Och så, det avspeglas ju också på övriga samhället och framförallt på andra delar där det finns ett vinstdrivande intresse som blöder och nu vi måste dra igång. Vad händer med alla de som kanske själsligt tyckte varit tråkigt att gå hemma men har blivit ganska bekväma?
Mm.
Alltså där tror jag att det kommer bli tufft för många. För att det gjordes en studie från vilket universitet det var, spelar ingen roll, men det är inte ganska många, där överhängande majoritet uppskattade det här med att arbeta hemma.
Mm.
Och så var det högre en viss åldersgrupp och det är väl säkert för tekniska kompetensen kanske, att jag kan ha mitt kontor hemma likväl som att jag jobbar och jag kan kommunicera digitalt på ett sätt som gör att jag känner att jag har närvaro med dig liksom.
Mm.
Så kan det vara. Men när man då återigen ska tillbaka till arbetet, för det är naturligt, och så har man varit hemma länge. Jag tror att det kan vara många som kommer tycka det är skitjobbigt faktiskt.
Det tror jag verkligen. Jag tror ju också att vi kommer att få se i vår bransch i alla fall. Jag tror att vi kommer att få se mer hemarbete efter det här. För att folk har märkt att men det här går ju.
Ja.
Och det gör det ju. Och det är klart att det är skönt på ett sätt att vara hemma. Man behöver inte åka iväg någonstans på morgonen. Man sitter där man sitter. Och man har kanske inrättat ett litet hörn, eller arbetshörn där man kan sitta och trivas liksom. Och sen blir det lite tråkigt så går man ut en promenad och så kan man ta ett litet äpple på vägen.
Och det finns gott i det här. För att
det
finns
också,
gott absolut. I det. För att det är att vi jag tror ju att nu gäller inte i på vår arbetsplats att vi flyger mycket till varandra och möten. Men det tror jag, det har vi pratat om, det kommer ju minska. Ja, att man kommer med digitala långa distansmöten. Och jag tror att, och jag tror, men om vi tar på vårt sammanhang, så är det klart att det har jag känt mer med nu. Ja, men nu har jag ju min dator hemma, jag har inget möte inbokat, ja men då kan jag lika väl sitta hemma. Mm. Och det är ju inte dumt heller i en miljösynpunkt. Om du har, ja men du ska bara jobba en halvdagen och du har din dator hemma, ja, då är det bättre kanske att sitta hemma än att ta bilen till jobbet.
Ja, absolut. Absolut.
Och sådär. Men alla de ställen där man måste vara på plats, och det kommer vi vara mer och mer också, men där folk har sagt, ja men det har varit rätt skönt kanske att vara permitterad. Alltså så. Först jobbigt, och så hur blir det jobbigt mentalt, men som nu har hittat ett lunk. Jag tror att det kan vara många som kommer tycka att det är någon obekvämt. Liten, ja.
För det är lika väl som jag kan tycka att det man förlorar på att jobba hemma är ju kontakten, den nära kontakten.
En massa saker.
Ja. Till exempel. Ja. Det går andra, alltså vi har tekniska hjälpmedel, vi kan kommunicera med varandra, men ingenting slår att bara gå in till rummet intill och hänga i dörrhålet och säga, hörru du, jag tänkte på det här, men hur tycker du om det här, hur brukar du göra när? Det gör man inte när man har digitala kommunikationer liksom. Man skickar inte iväg ett mejl eller kanske ringer heller bara för att fråga något, eller man och man, jag gör inte det, jag tror många inte gör det. Utan det här småpratet, det naturliga småpratet och kontakten mellan människor, den har ju gått förlorad. Men lika väl som man kan tycka att det är något som är bra att man kommer tillbaka igen och börjar, så är det, kan ju för många kan det ju säkert vara det jobbiga också. Jag sitter hemma, jag rår mig själv väldigt mycket, nu måste jag plötsligt sitta bland folk igen och ta hänsyn till den och den och göra som den och den, ja sådär. Så att visst, det är nog...
Ja, för jag vill inte erkänna att det här har ju varit ett halvår knappa med alla haft så lite konflikter att behöva hantera. Nej. Jag har inte mötts. Nej, men det är också en sanning.
Nej,
så.
Ja. Jobb, det är ju sällan man skäller på varandra på sån här Skype-möten.
Nej, och då har man ju varit så här att möta folks frustration, och det var tufft i början, men när man hittar en balans i det och folks olika typer av oro, ja, men det var också tufft, men hittar man någon form av balans i det. Men det här vardags... den sa det här till mig som blir på en arbetsplats, det har jag ju inte behövt hantera.
Och nu har de ställt in stolarna fel i fel ordning där inne i det där rummet. Vi har ju bestämt hur stolarna ska ställas upp när den, ja.
Och så vidare på den här, så det lilla liksom. Så att jag tror att ganska många kommer tycka det är jobbigt att komma tillbaka till sin arbetsplats. Sen kommer samhället må bra om att öppna och alla de behoven vi ser hos alla våra församlingsbor och de som kommer till vår verksamhet. Ja. Och jag tänker speciellt på de som är till vardags väldigt ensamma och ofrivilligt isolerade för att man inte har sina barn runt omkring. Nu tänker jag på de som är äldre och nu inte har kunnat träffa varandra heller. Så att det missförstår mig, att det är din glädje att om vi nu successivt kan öppna upp, att det blir bra. Men jag tänker just på det här, de mekanismer som händer med folk som arbetar och som har varit hemma och kanske känt att ja, men det har inte varit helt dumt.
Nej, man för att säga det tydligt, man blir bekväm. Liksom.
Ja, men det är det här bekväma.
Man blir bekväm. Liksom. Jag kan sitta och jobba i pyjamas om jag nu vill det.
Ja,
liksom.
Precis.
Och det är ju väldigt konstiga blickar man får om man gör det på jobbet. Ja. Men hemma är det ingen som ser det. Det finns delar. Och det kan jag ju känna själv också. Sen jag var skönt egentligen att jag behöver inte sticka iväg. Samtidigt så är det ju så på riktigt att jag saknar ju också just det här småpratet som jag säger. Ja. Men mycket, det är visst, absolut. Det är bekvämt att slippa åka iväg på morgnarna. Visst är det?
På, som du vet och lyssnade tidigare, jobbade jag mycket fackligt arbete och i en sån Facebookgrupp. Där det handlar väldigt mycket om, jag vet inte vad jag var inne på förra veckan, spelar ingen roll, nej tror jag inte. Som handlar väldigt mycket om nu, men vad händer om det blir fortsatt hemmajobb? Vad händer med den dels fysiska arbetsmiljön, för den har ju arbetsgivaren hand om då. Om du sitter hemma, då ska du egentligen något form av okej att upprätta ett kontor liksom. För att om du bor jobb, du kan ha en ståplatta och allt vad man nu har och hej och hå. Men nu när jag sitter där, jag sitter vid köksbordet. Det är ingen
jag sitter i en fåtölj med datorn i knät så att säga.
Så det är ju inte den bästa positionen säkerligen, skulle jag ska fråga en ergonom.
Ergonomiskt är det inte det. Nej. Jag tycker det är ganska mysigt så, men det,
mysigt, ja.
men skulle jag sitta dag ut och dag in varje dag från morgon till eftermiddag, i den miljön så skulle det nog inte vara så bra för min kropp. Nej.
Så dels har dels diskuterat den här Facebookgruppen. Och vad händer med psykosociala arbetsmiljön? Kan också bli så här att du tappar ju helt dina rutiner. Ja. Du går aldrig ur pyjamas sen.
Ja.
För att du behöver inte göra det. Och du oj, jag glömde äta lunch idag. För jag sitter ju här i min mysiga fåtölj och har inte tagit några naturliga pauser och allt det där. Så att det skulle ställa utmaning om det skulle fortsätta så. Så vi ska vara jätteglada att det öppnar.
Och det är vi ju
att såklart. Att det återgår till någon form av normalt. Jaha, Kjell, ska vi kasta oss på någonting annat idag?
Ja, vi tar väl någon liten artikel här.
Ja, se vad som har hänt i vårt...
Inledningarna vi gör, vi tar ju allt.
Ja, men det är ju
fast
så.
Det här är, ja, jag vet inte om det här är att kalla för en inledning eller vad det nu är. Den här kan vi ju ta då. Jag tror inte vi har nämnt det här tidigare. Det finns en rörelse eller en grupp eller en sekt från Kina som kallas för Österns blixt eller Allsmäktig Guds kyrka. Känner du till dem?
Ja, det här har vi nog varit inne på en gång tidigare.
Ja, jag tror att vi kan ha varit.
Ringer någon liten klocka?
Någon liten klocka. De har börjat, det står här, det är kyrkans tidning som har hittat den artikeln som vanligt, har börjat dyka upp allt mer frekvent på sociala medier. De skickar vänförfrågningar till anställda i Svenska kyrkan, går med i olika kristna grupper och postar inlägg om sin lära. Facebookgruppen Litanians vänner, jag skulle tro att det inte är jättemånga som är med i just den gruppen, blev i våras kapad av Österns blixt. Det fanns inga administratörer för gruppen, vilket gjorde det möjligt för Österns blixt att göra sig själva till administratörer och ta kontroll över gruppen. Idag heter gruppen Gud älskar dig och de nya administratörerna postar dagligen inlägg från Allsmäktig i Guds kyrka. Och det här, jag har ju fått sådana här vänförfrågningar. Dels så rattar jag ju två, inte nu ett bara, men tidigare två kyrkkonton på Instagram. Mitt eget, ett salmkonto på Instagram och Facebook. Och där har du ju, ser jag att det har kommit folk som har lagt, och även Twitter, min egen Twitter har det kommit sådana här följarförfrågningar eller vänförfrågningar eller så här. När det gäller jag har inte brytt mig så mycket. Normalt så tänker jag att när jag rattar kyrkkontot så är det så att de som följer mig följer jag tillbaka. Eller rättare sagt, de som följer kyrkan jag styr kontot åt följer jag tillbaka. Och jag har liksom aldrig... Men jag vet, när jag känner igen det här, ja men då struntar jag följer tillbaka för jag är inte intresserad av Österns blixt eller Allsmäktig Guds kyrka. Men jag har nog aldrig fattat riktigt följderna. Som i det här fallet där faktiskt gruppen har tagits över av den här sekten då. Nu hade ni, jag vet inte hur det här är möjligt, de hade ingen administratör. Jag förstår inte riktigt hur det går till och hur man då kan ta över bara för att det inte finns någon
annan. Det verkar
jag vet
konstigt.
Inte. Men jag har aldrig reflekterat över att för man rekommenderas ju ibland även blocka dem liksom, blockera dem. De får inte och det har jag aldrig fattat varför det. De kan inte göra något med min grupp liksom. Om de följer mig, vad spelar det för roll om de gillar mina inlägg när jag lägger upp en bild på kyrkans renovering eller så här. Vad spelar det för roll så här? Men här har de faktiskt gjort något.
Och ändrat i grunden.
Ja, precis. Och då blir det ju genast allvarligare. Som sagt, jag fattar inte hur rent praktiskt det går till. Mm. Men om den möjligheten eller risken finns, då hamnar vi i ett annat läge. För då är vi ju ganska utsatta som Svenska kyrkan. Om det går att komma in och ta över våra konton.
Jo, men vi vet inte, vi är dumt att du och jag sitter och pratar om, för vi kan ju
inte.
Nej, det är ju ibland man ser att folk lägger ut, mitt konto har blivit kapat, öppna inte messenger-meddelande från mig, eller det är inte jag som har skrivit att jag behöver pengar.
Precis.
Swish-numret och sådär. Men jag vet inte annars vad ska de göra då? Det står ingenting mer där vad liksom stora konsekvenser. Ja, just för den här lilla Facebookgruppen Litanians vänner var ju trist.
Det de säger så här ska vi se så att jag hittar så att jag citerar rätt personer. Lina Beutler tror jag det uttalas. Hon är gruppledare för sociala medieredaktörerna på kyrkokansliets kommunikationsavdelning. Hon säger att Österns blixt är ganska lågmälda på Svenska kyrkans sida. De kanske delar ett inlägg eller skriver korta kommentarer som amen. Men jag vet att på en del församlingars sidor har de skrivit långa inlägg och där har man blockat. blockat dem. De Facebookgrupper som kommunikationsavdelningen administrerar får en del medlemsförfrågningar från Österns Blixt. Kontorna verkar ofta falska och blir därför inte insläppta. Det största problemet, det var här jag ville komma fram till. Det största problemet tycker Lina Beutler är de mängder av vänförfrågningar som skickas till anställda i Svenska kyrkan. När man godkänner Österns Blixt ger man dem en viss legitimitet. När någon annan sen får en förfrågan och ser att profilen redan är vän med andra av ens vänner, är man mer benägen att tacka ja.
Ja.
Okay. Och där kan det skapas då en viss... Sen,
det skulle vara spännande om någon gav dig uppdrag, Kjell, att du ska liksom näsla in i andra typer av religiösa grupper och sprida...
konstiga läror.
Nej, men den läran som du anser var den rätt. Liksom, för det är ett sätt att missionera på som är nytt.
Ja, just det. Och vad jobbigt det blev.
Det hade varit en obekväm arbetsuppgift.
Ja, verkligen. Det är så de gör i alla filmer. Så här, när poliserna ska spela brottslingar och så blir de alltid upptäckta och avslöjade och hamnar i någon källare inlindad i någon tejp. Eller något
hamnar sånt. I trångmål.
Ja, så det kan man säga. Verkligen trångmål hamnar.
Hör du på ämnet? Ja. Som är lite...
Ämnet som tejpade polisen?
Ja, lite så. Alltså det finns en Facebookgrupp, och jag orkar inte ens outa vad den heter, men den är en kristen som jag följer med blandade känslor inför.
Lite som att riva av ett plåster, så är det så.
Ja, grundtanken är så här, men skriv vad du vill att någon annan ska be för, så be man. Det är ju gott.
Det är
så.
Gott, ja. Men jag tror att du har nämnt den här gruppen förut,
precis,
faktiskt.
Men gör inte det just nu, då får man leta tillbaka. Ja, okej. Men i den då i alla fall, då är en som postar frekvent från sin sida liksom, och länkar till den här. Ja. Och han, så mycket så långt säkert, men jag kommer inte ens vad han heter, liksom tagit sig till att predika olika domkyrkor. Mm-hmm. Alltså väldigt livfullt och så på de flesta ställen har faktiskt polisen fått komma och avvisa honom.
Okay.
Predikar ju ganska högt rent så ljudligt om omvändelse. Allt det du kan tänka dig att den här personen... Och får ju mycket. Och jag känner ju bara så här, nej men det där är ju inte rätt väg att gå. Alltså det är ju min känsla.
Ja, verkligen.
Men det är ju jättemånga som bara, ja men vad bra att du säger det jag tycker och tänker. Alltså någon gång tog jag mig och lyssnade så här, okej, vad är det, om jag bortser för att det är högt och att det är dumt gå in i en kyrka bara för att störa lite så.
Ja,
om jag bara lyssnar, okej, men... Ja, men det är inte riktigt min teori, men det är ingen vansinnig knäppighet. Alltså det är en gatupredikant då som jag känner ju instinktivt
tack.
Nu måste vi snart avrunda att det här känns tokigt liksom, men det är också ett
ja, men då är det, för det här vet jag att vi varit inne på, då tar vi det en gång till. Vad är det som gör det? Är det ditt obekväma inför att han är så mycket så högljudd?
Såklart. Liksom? Ja, men det är det. Såklart. Och vem vid pärleporten säger vem som har gjort mest rätt?
Det kan vi ju inte veta.
Mer tydligt liksom.
Men jag blir också väldigt anti så fort någon låter väldigt högt och mycket på fel ställe, så jag är väldigt obekväm.
Ja. Och jag kan ju få ibland, alltså då blir jag obekväm. Och ibland kanske är rätt, men ofta blir jag bara irriterad så här. Jag kan ju få uppmaning av folk som finns i den gudstjänstfina församlingen där jag är, alltså så som säger, men du måste, och andra, du måste ta mer tydlig ståndpunkt i den här andliga frågan och ge ditt uttryck på det. Och då blir jag så här, ja, vi kan ta det med en kopp kaffe, alla gånger kan vi sitta och diskutera som vi gör nu och här då, så här. Men jag, vad vill du att jag ska gå ner till centrum med en kanna kaffe och säga, det gör jag inte. Alltså,
nej.
Det må vara obekvämt och att, men jag, det ser jag inte, det känns inte rätt för mig överhuvudtaget liksom.
Nej.
Så att, ja,
det, nej, allt sånt där, för det har ju
avhandlat och folk tycker jag inte som vi där.
Jag blir också väldigt obekväm. Jag skulle inte ha några problem med att stå i en kyrka där jag var inbjuden och tala för 10 000 personer. Inga problem, det skulle vara bara roligt. Lite läskigt, men bara roligt. Men att gå ut på stan och dela ut flygblad från Svenska kyrkan eller liknande t- till en person i taget.
Predik-
alltså jag, ja. jag då vill jag bara gömma mig under
så här. Du skulle ju hellre bli inbjuden och predika för 10 000 där du är inbjuden som gäst i en stor kyrka eller ett sammanhang än vad det skulle vara i en megafon för 10 personer på torget.
Ja. Oh ja.
Verkligen. Det är ju obekväm det skulle vara.
Jag var ju obekväm på den nivån att vi för några år sedan så hade vi, jag kanske fortfarande finns förresten, men för några år sedan vet jag att vi hade i kyrkan, inte bara den här församlingen utan i andra också, till att helgarna så stod vi vid tågen och delade ut ljus.
Just det.
Och det var ju, jag var med 2 eller 3 år på det där och gjorde nog mitt bästa. Ja. Men det var ju något som, det där mådde jag inte bra efter heller kan jag säga. Och kände att det var skönt att jag utmanade mig själv, utan det var mer alltså att nu vill jag bara gå och gömma mig någonstans.
Men där handlar det mer om att du och jag är fel personer för uppgiften. Ja, för den uppgiften kan vi båda tycka är du och jag är bra. Vi stör det lite lagom. Det är ju det, det är ju precis svensk kyrkan i ett nötskal. Vi stör lite lagom. Och jag tycker det är därför jag är med och jobbar och fortsätter här. Alltså här får du ett ljus som det står, ett ljus i mörkret och sen någonting. Och sen är ljus. Folk blir glada på man går vidare, stoppar i fickan och så här.
Ja, det är två skilda saker.
Det är helt skilda saker.
Oh ja, det är mest att jag är en dålig person på det här. Att uppsöka en verksamhet till människor tränger mig på.
Jag började på slutet så att jag, vad gjorde jag? Jag tog liksom hand om förfarandet. Så att jag administrerade uppgiften någon gång.
Alltså jag till skulle att kunna stå nere vid tågstationen med en skylt runt halsen, varsågod ta ett ljus. Mm. Men så fort det handlar om att jag ska gå fram till folk så jag vill. Men som sagt, det här är ju fel person för det här. Det är mina brister. Det här är ju inget fel på aktiviteten. Nej, det är inte. Det är en fin aktivitet och många blev ju glada.
Det var ett jättebra exempel så att vi inte folk tror att vi motsvarar för att kyrkan är utanför sin rum. För det är ju kyrkans framtid. Vi måste ju röra oss utanför vår egen bekvämlighet och våra rum. För det är som en del... ja, men då kan ju du vara på andra sätt. Genom att vara utanför kyrkan, genom det digitala.
Ja,
som
till exempel.
Bättre än de flesta. Och det blir jättebra om vi hittar... Du där, den där och jag någonstans mitt emellan. Men, men för det står ju... Vår församlingsinstruktion som vi tog upp inledningsvis, så är det en utmaning framåt att hur är vi, vår slogan är ju var dag med Gud liksom, och hur är vi i Gud i gudstjänst, stod upp som ett exempel vid busstation, står i den och mobiltelefon och sånt annat så här. Och är vi kyrka i mobiltelefon, men där gör du ett fantastiskt jobb, men hur är vi kyrkan vid bussplatsen där det händer liksom. Hur har vi vår kyrkliga närvaro i samhället och möter dem? Det är ju någonting vi måste ta i och göra mycket mer tydligt. Sen kanske jag kan få vara strateg för och inte utföra det. Vad vet jag? Du kan vara digitala. Men det gäller att hitta hur vi ska vara och att det är rätt person på rätt plats.
Precis, det är väldigt viktigt.
Yes, hörru, nu kastar vi oss på kommande söndags andaktstext.
Det ska vi göra. Och kommande söndags andaktstext är vald med tanke på att det är den 13:e söndagen efter trefaldighet och rubriken är medmänniskan.
Medberoende? Nej, det var inte.
Medberoende ska vi...
Det kan man vara till sin medmänniska.
Det kan man vara, absolut. Men det ska vi inte vara idag. Det här är måste ju vara en av de kyrkårets kortaste perikoper, bibeltexter, predikotexter. Jag läser ur Matteus evangelium. Jesus sa, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Inte bara att den är den kortaste, det är väl en... av de absolut mest kända.
Och
kärnfulla. För det, den sammanfattar ju Bibeln brukar man ju säga. Faktiskt.
Ja.
Nästan. Ja. Med gamla testamentets teologi mycket. Allt ni vet människor ska göra för er ska ni också göra för dem. Och där är en liten skillnad. Det är inte bara så att om du inte vill bli mobbad, så ska du inte mobba andra. Det här, för det är ju liksom en passiv handling.
Utan här är en aktiv handling.
Det du vill att människor ska du också göra. Så att det, är inte, det handlar inte bara om att hålla sig ifrån bråken.
Nej, liksom, utan... för att vi hamnar ju ofta så enkelt. För när vi börjar prata om det här med konfirmander. Mm. Ja, alltså så, här, så kan vi hamna i, gör inte det här mot din nästa. För då,
just det.
För att den vill ju inte att den inte ska göra med dig. Men det är ju mycket viktigare att det är de aktiva handlingarna. Och där vara... obekväm. Alltså om du hamnar i någonting så skulle du vara mer tacksam om jag stod upp för dig fast det var obekvämt för mig. Alltså så, ja, jag vet inte, det händer någonting och ja, att man får någon som står bakom sig precis som att jag önskar ju att du skulle göra för mig att ta ton då. Men,
ja, just det. Absolut.
Eller vad det nu må vara. Och där är också väl på alla sätt att vi är olika som varit inne på nu. Att det här vill jag att någon gör för mig. Fast det kanske inte passar att den gör för dig.
Nej, precis. För att vi har olika gåvor och olika uppgifter kan jag också tänka. Ja. Faktiskt.
Att... Men du sätter verkligen någonting att det är en aktiv handling.
Ja.
Och försöka leva i det.
Ja. Och det är lätt ibland och väldigt olätt.
Ja,
så att säga en sån ord igen. Osjuk, olätt. I andra gånger.
Ja, verkligen. Vad vill du sjunga?
Jag vill
eller vad tänker du sjunga?
Hemskt gärna sjunga 97, psalm 97. Som heter så mycket som jag behövde en nästa. Jag behövde en nästa, var du där? Jag behövde en nästa, var du där? Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där? Jag var hungrig och törstig, var du där? Jag var hungrig och törstig, var du där? Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där? Jag var frusen och naken, var du där? Jag var frusen och naken, var du där? Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där? Jag behövde din hjälp, men var du där? Jag behövde din hjälp, men var du där? Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där? Kan resa långt bort och jag är där. Du kan resa långt bort och jag är där. Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, jag är där.
Tackar, Kjell. Fint.
Det är en vacker psalm, även detta.
Det finns så många.
Det finns så många psalmer och ingen alls är min.
Ja. Tack Svenska kyrkans kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta. Och tack kära lyssnare för att ni hänger med oss på detta. Det är roligt. Kul är det. Och ni, kära lyssnare, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!